Sådär, då drar vi igång den här podden. Jag ska också berätta att det är fredag den 17 januari tror jag det är faktiskt. Tiden går fort. Välkomna tillbaka till årets första avsnitt av Placera podden. I år kommer upplägget bli lite annorlunda, eller snarare lite mer strukturerat. Målet är att vi på onsdagar gör poddavsnitt som fokuserar på en specifik sektor, en specifik fond, geografiskt område och så vidare. Och på fredagar, då är tanken att vi ska göra avsnitt med två förvaltare, eller analytiker, där vi ska diskutera aktuella händelser inom börsen och makro och marknad överlag. Utöver det kommer vi givetvis som vanligt att göra poddar med oss här på redaktionen och studiointervjuer i tv-format givetvis. Med det sagt så är det dags att introducera årets första gäster. Och vid min sida sitter inga mindre än Lars-Erik Lundgren. Välkommen.
Tackar, tackar.
Aktieansvar, ska jag säga också. Och Jon Hyltner är tillbaka också från Enterfonder.
Tack.
Välkomna
mycket.
Båda två. Hur är läget?
Bra.
Det är bra. Vi har haft en stark öppning.
Stark öppning, ja.
I år. Precis,
och idag. Prata mer om den där starka öppningen. Hur var julen då? Är ni taggade för det här året?
Absolut. Det känns alltid roligt. Jag menar, i den här branschen så börjar man om från noll första januari.
Det är lite märkligt egentligen. Att det blir så. Men det känns som att det alltid är en ny start.
Vi vänder blad.
Ja, och så tänker man att det här blir svårt det här året för det var så starkt förra året. Precis som att det. Men ja, det blir väldigt spännande. Jag tänkte att vi börjar med några aktuella ämnen. Så får ni vara med och kommentera det. Och jag tänkte att vi börjar med, vi är ju så nära rapportperioden så att det är mycket vinst, eller mycket vinstvarningar är det ju faktiskt inte, tycker inte jag i alla fall. Det är några vinstvarningar kommit och rätt ganska blandade skurar så att man kan inte säga att det är någon sektor som går specifikt dåligt utan det är lite, Vioner var väl inne och vinstvarnade lite grann va? Gjorde de inte det? Lite sänkte sig där.
Man, ja, absolut, man sänkte siffrorna för 2019.
Och så var det lite inom hälsovård, Mentis tror jag var ute igen och vinstvarnade va?
Mm.
Kindred vinstvarnade igen också, det är ett väldigt fall. Men jag tänkte att vi fokuserar på det positiva. För det har faktiskt kommit ett par positiva vinstvarningar också. Bland annat Invisio som kom, vad var det, förra veckan tror jag va?
Ja, de kom här samtidigt som Köpenhamnkonferensen var i princip.
Just det, precis.
I början på januari.
Hur starkt var det?
Otroligt.
Det stod ju väldigt starkt ut på siffrorna i alla fall.
Ja, men det är ju väldigt starkt. En otroligt stark orderingång och försäljning. Och det trillade ner på sista raden. Så det var ju väldigt, väldigt starka siffror. Orderna var väl upp 100% någonting. Och sen så hade de en ganska bra presentation på, i Köpenhamn. Okay. De går igenom de nya kunderna som de får. Och fått ny kund inom amerikanska försvaret.
Ja.
Och de har ju väldigt intressanta produkter som de har bara penetrerat ytan bland de kunderna.
Så att det finns mer, om de gör jobbet rätt
mycket.
Så.
Ja,
jag noterade också att vår nya finanskung här i Sverige, Erik Selin, köpte en stor post i Invisio.
Ja,
han köper lite överallt nu, han verkar bli stora finanskungen verkligen.
Ja, lite av en slump nästan lät det som.
Han köpte det från Lager, var det
ja,
så?
Ja, exakt. Ja.
Det lät som så i tidningen, men det kanske inte var det. Jag vet inte.
Nej.
Han satt bakom mig på presentationen.
Men han är verkligen inne och plockar lite överallt nu. Han har gått, eller hur? Det är spännande att följa den storyn, tycker jag.
Men det roliga med Invisio är att det har ju kommit en stridsrum med pressreleaser om nya kunder.
Just det.
Svensk polisväsende, japanskt polisväsende, varit inne mot Belgien. Och sen USA då, som är en jättestor potential. Och de har ju inte riktigt någon konkurrens där från andra produkter utan det är ju mer att de ska anamma deras produkt som skyddar öronen för alla militärer och inom polisen.
Och du äger aktien?
Jag äger aktien.
Du äger inte aktien, Lasse?
Jag äger inte aktien, nej. Tyvärr.
Tyvärr.
Det här är ett fantastiskt bolag och jag hör när Jon pratar om det och jag har tittat på det så att om det är något som förtjänar att vara dyrt så kanske det är Invisio.
Okej. Okay. Och sen fick vi en positiv vinstvarning igår kväll. Jag tror den kom efter stängning om inte jag var helt ute.
Sobia. På kvällen.
Ja. Den kom på kvällen, ja. Precis. Sobia som visade bättre resultat och bättre försäljning. Om man tack vare ökad försäljning eller bättre försäljning för flera av deras produkter. Ni har inte den någon av er, va?
Nej.
Vi hade en liten diskussion innan om det, du och jag, Lasse, att det här att det här är ett bolag som man under flera år har väntat på att men det här kommer ju bli uppköpt. Men sen har man liksom tröttnat lite grann på den
Ja, alltså det var väl lite av ett enproduktsbolag från början inom blöda sjukorna.
Just det.
Och det var ju fantastiska kassaflöden och det är ju fortfarande bra. Men sen gick man ju och gjorde den här stora affären. Där man helt enkelt diversifierade och blev mycket, mycket bredare.
Och då är det kanske svårare att köpa upp bolag där, eller kanske inte?
Ja, alltså man är ju, har ju inte samma nettokassa idag som man hade då. Utan nu är man ju mer ett läkemedelsbolag och en koncern än att det var ett uppköpsobjekt, så att säga.
Mm. Men intressant, jag tror aktien var upp en 8-10% nu på morgonen. Ja, det tyckte det ser ut som när jag gick härifrån. Vad är det mer som hänt då? Jo, Jon. Vi såg en riktad emission här i veckan, va? Från K2A.
K2A.
Så svårt att säga.
Ja, det stämmer. Ja,
du var med?
Ja, vi var med.
Ja, tankar kring det?
Nej, men de har ju väldigt mycket projekt i pipen, så de behöver in nytt kapital. Sen är det klart, den sattes till en liten premie. Men det är väl också ett resultat av att det är inte en jättelikvid aktie, och det är många som ser den potentialen som finns.
Ja.
Sen är det ju kanske mer ett projektbolag i det här skedet än ett fastighetsbolag.
Just det.
De ska utveckla väldigt mycket bostäder. Men vi tycker det är jättebra. Det är bra möjligheter för dem att växa. Mm. De bygger i trä, studentbostäder, och bygger väldigt smart. Så det är effektivt utnyttjande av varje kvadratmeter. Ja. Och modulärt byggande. Så de gör lite samma sak hela tiden. Så det blir väldigt effektivt för dem.
Vad säger ni annars om fastighetsbranschen? Den bara fortsätter tugga på uppåt. Och jag för mig att jag såg en graf som visade att jämför man med räntan, den långa, där det varit en väldigt tydlig korrelation givetvis, så har det börjat bli ett litet krokodilgap, för jag har sett lite högre räntor. Men fastighetssektorn, fastighetsindex, så pratar jag Carnegie Real Estate, den bara tuggar på. Ska man inte vara lite nervös över det, är det?
Jo, det är klart. Och
även om det är den perfekta av alla världar nästan.
Den har ju gått jättekraftigt. Men värderingen har ju också kommit upp. Ja. Nu är det NAV-premie på, här är 25% tror jag. Det har ju varit ganska nära. Det har ju varit handlas på NAV tidigare.
Ja.
Och för några år sedan så tror jag man handlade på price cash earnings på 16 och nu är det lite drygt 20. Mm. Så det har ju gått upp. Men det är lite det här temat. Det är ju stabil tillväxt. Ja. Med relativt låg risk. Det är låg volatilitet i deras intjäning för de flesta. Så den typen av aktier
har ju... Och jag har fortfarande sett bra tillväxt på hyresintäkter och förvaltningsresultat och så vidare. Men... Vad säger du? Du vrider lite på det, Lasse.
Nej, vi har väl nått en nivå kanske där de allra dyraste fastigheterna här i centrala Stockholm då. Där har ju gilderna kommit ner så mycket, så att de är inte längre intressanta för bolagen att köpa. Är du nere på 2-3% så vet du får ingen direkt avkastning på eget kapital med 50% belåning längre. De är ju placeringsobjekt för pensionspengar till exempel, som jämför med en obligation. Då är det ju fortfarande intressant att köpa med 100% eget kapital. Ja. Däremot så har det ju spritt sig, det har ju flyttat ut. Så att de mindre bolagen lite längre utanför har ju gilderna krypit ner.
Okej. Okay.
Så att det återstår väl att se. Någonstans tar det ju stopp, men det kommer nog inte ta stopp för sen hyresnivåerna liksom vänder ner, att man ser något rejält, att det liksom verkligen vänder ner på hyresnivåer, eller att räntan stiger kraftigt, men det har man ju sagt i 10 år.
Den stiger ju lite grann från väldigt, väldigt låga nivåer.
Precis.
Men det är klart att det är lite högre risk i sektorn, får man säga. Jag själv gillar de som genererar mycket på egen hand, av Vilbors och Balder till exempel, som tror jag kommer klara sig bättre även om gilder i stort skulle pressas av någon anledning.
Jag pratade med en förvaltare igår som var märkbart oroad över att vi börjar se den här trenden nu, att flera fastighetsbolag börjar leta sig utanför Sveriges gränser och plockar upp fastigheter på olika marknader. Det var liksom, kände igen det från början av 90-talet lite grann.
Så var det absolut på den tiden. Men man har ju sett också att de köper ju mindre fastigheter nu och gör mer projektutveckling i egen regi.
Just det.
Precis som Jon sa, det är väl kanske de bolagen då som kan göra det, som är lite mer intressanta.
Okej. Vi har en grej till, och det är Lasse som har suttit på kammaren och räknat. Vi inledde med att säga att börsen har börjat väldigt starkt i år igen. Du har tittat lite grann på statistik över det här. Att bra aktier aktier som har gått väldigt bra fortsätter gå väldigt bra. Och högt värderade eller dyra aktier blir ännu dyrare.
Lite så har det väl varit. Och man kanske förvånades över när vi stod inför Q4 förra året. Att Q4 var ju rent makroekonomiskt kanske det sämsta kvartalet kommer att visa sig. Det var då konjunkturen dippade som mest om man tittar över hela 19. Då. Och ändå så gick ju många aktier och börsen otroligt starkt.
Ja.
Och jag har ju tittat på de som har gått allra bäst. De 10% som gick bäst sista kvartalet, alltså de sista 3 månaderna, de är ju upp i snitt 50%. Med Sinch-toppen som har dubblats.
Just det.
Upp 100%.
Mm.
Och nästa decil, de är upp drygt 30%. Mm. Så 20% är upp mellan 30-50%. Och det som är gemensamt för de här två, det är att båda två har de högsta P-talen på börsen. Alltså över 25.
Och det är gemensamt är väl också kanske att, många, att det är många tillväxtbolag? Eller?
Det är många tillväxtbolag. Ja. Men det finns även större bolag och man tycker att det är svårt att växa när man är stor. Jag menar, du har ju ett Nibe till exempel.
Just det.
Det är inte längre ett litet bolag.
Nej, det är det inte.
Så att, det är inte bara de med små börsvärden.
Men vad säger det här att dyra aktier blir dyrare eller högt värderade aktier blir högre värderade och att man fortsätter att investera i vinnare? Det känns lite så. Det är väl sammanfattning kan man säga. Mm. Eller?
Jag tror det är väl, vi kommer in i en värld där det kanske blir lite svårare att generera tillväxt. Mm. Och då har man prisat upp tillväxt än mer. Men sen är det ju lite ett tema som man haft kanske senaste 5 åren när tillväxt gått mycket bättre än värde. Och det tror jag är rätt över tid. Men det här gapet, den här skillnaden, om du tittar på, jämför Atlas med Trelleborg till exempel.
Just det.
Med bra verkstad med lite tillväxt och vad man idag ser som lite sämre verkstad.
Mm.
Det gapet är ju mycket större än vad det har varit historiskt. Mm. Och det är väl en öppen fråga om det ska stängas eller om det ska ligga kvar på den nivån. Men det är ju något som är lite oroväckande och som man brottas med hela tiden när ens vinnare som man har blir lite dyrare.
Och det är väl fortfarande så får jag känslan av att enskilda nyheter oavsett nästan hur stora de är, får ganska stor inverkan på rörelsen i en aktie. Jag vet att du pratade om Nolato till exempel som gjorde en liten omstrukturering eller vad man ska säga.
Ja, de får lite varierad inverkan skulle jag vilja säga. Lite beroende på om man tillhör den här tillväxtkategorin då, eller quality growth eller vad vi säger, som ligger i sweet spoten just nu, så kan man nästan presentera vad som helst.
Det är så.
Och aktien repar sig direkt.
Ja.
Nolato tog ju en liten in, det var bara 35 miljoner tror jag, en omstrukturering i England.
Vilket är otroligt lite för det bolaget.
Absolut.
Man ser på helheten. Ja.
Nu heter det ju, alltså man får inte skriva vinstvarning i ett pressmeddelande, man skriver effektivisering av produktionen.
Mm.
Och då slutar man att aktien gå upp den dagen. Ja. Och då kan man ju ta och jämföra med Electrolux som tog 600 i december, 600 miljoner. Då är ju aktien ner 10% en sån dag. De är ju inte i den sweet spoten, ska man säga, av förklarliga skäl.
Man är mer förlåtande helt enkelt.
Mm. Ja. Men det är väl ett, som Jon sa, det är väl att de bolag som befinner sig, det är nästan som man känner att det är ett annat köpmönster. Och jag undrar, vi har pratat mycket om det på kontoret, om det är ETF för indexfonder eller modellstyrda.
Just det.
Köpare helt enkelt.
Och vi vet ju också att andelen passivt förvaltat kapital är idag större i USA i alla fall än aktivt förvaltat kapital. Jag tror inte vi är riktigt där i Sverige.
Nej, i USA har det passerat.
Vilket också kan då egentligen förklara lite grann om de här rörelserna, eller?
Precis, och framförallt om du tittar på vilka det är som är aktiva på börsen så är ju passiva de mycket, mycket större idag än de aktiva.
Och då blir det väldigt stora flöden som går lite, vad ska man säga, osentimentalt åt olika håll.
Mm.
Ja, alltså de köper ju de här aktierna så länge de har inflöden. För inflöde är det ju deras enda signal för att köpa aktier.
Ja.
Jag tror att både jag och Jon, vi tittar nog lite i Excel om det kommer inflöde. Vad ska vi köpa? Vad ser dyrt ut? Vad kan vi köpa idag? Vad är billigt?
Ja.
Men deras enda signal är ju inflöde.
Mm.
Så de kommer ju att köpa ända tills det inte blir inflöde. Eller att aktien faller ur deras kriterier.
Ja.
Det är ju andra grejer.
Mm.
Men då måste ju någonting förändras då.
Ja, men en indexförvaltning är ju i stort en momentumstrategi, prismomentumstrategi. Ja. Så man köper ju bara vinnarna. Men de viktar ju upp, när de blir större så kommer inflöde och då köper man ju mer av dem.
Men det kan ju inte pågå hur länge som helst att man bara ska köpa vinnare. Liksom. Någonstans finns ju ett tak. Eller?
Ja, nej, men, de kommer alltid göra så. Däremot är det inte samma aktier som är vinnare jämt.
Nej, det tror jag.
Men i IT-håsen väntar vi ju tills P-talet var ungefär 100 på en del bolag, så att vi kan ju få vänta några år till.
Ja.
Men de tjänar inte pengar, många av de bolagen.
Nej, det gjorde de inte.
Nu har vi ändå många bolag som har tillväxt och lönsamhet.
Sen så är det väl också värt att kommentera inom småbolagssegmentet. Det är ju inne på microcaps och midcaps, så kommer inte så mycket indexpengar in där. För de aktierna är för illikvida för att de ska dit.
Precis.
De rör sig ju i andra områden. Och där har vi ändå sett lite samma mönster att bra bolag har ändå då, på samma tema gått betydligt bättre än de sämre. Och det blir lite viss värderingsskillnad där.
Och det har vi faktiskt diskuterat på jobbet, att vi håller koll på lite sådana här 1 miljard dollar, 1 miljard euro eller 2 miljarder gränser, så att de helt plötsligt faller in i de här kriterierna.
Ja, just det.
För då kan indexpengarna komma.
Mm. Intressant. Jag tänkte att vi går över på nästa ämne, och det är också en aktualitet får man väl ändå säga. Och det är ju att förra veckan var det den, får man säga, legendariska SE-bankens småbolagsdagar nere i Köpenhamn. Jag vet inte hur många år de har kört det, men det är väldigt länge. Mm. Och du var där, Jon. Du var inte där, Lasse.
Nej.
Ja, jag var där. Jag tyckte det är ett jättebra sätt. Ja, men det är ett jättebra sätt att starta upp året. Jag hade lite mer egna möten det här året. Det är alltid kul. Men det, temat för konferensen var ju hur de hanterar peaken in the business cycle.
Just det.
Och jag tyckte många bolag struntar helt i att ta upp det. Mm. Men de som gjorde det ställde sig ju väldigt frågande till att det skulle vara nära en peak, vilket var lite intressant.
Jag pratade med flera förvaltare om det som sa just det, att det var inte någon speciell oro. Det var ganska lite konjunkturoro. Man nämnde kanske Trelleborg var lite sådär. Men annars var det en hyggligt positiv stämning trots temat.
Ja, det kändes inte alls oroligt ur konjunkturell synpunkt.
Vad tyckte du annars var höjdpunkten från dagen?
Nej, men det allmänt att bara vara där och lyssna till alla bolagen. Men sen jag träffade några icke-svenska bolag som jag inte träffat tidigare. Netcompany, en it-konsult. Är oerhört imponerande. Växer tvåsiffrigt och har EBIT-marginaler på över 20%. När andra it-konsulter ligger på knappt hälften.
Ja.
Och så fick man lyssna till vad var hemligheten. Och det är inte så att de tar högre pris mot kund, utan de har ingenjörer som tar projekten, då vet de vad de gör. Och de låter unga människor ta ansvar tidigt, vilket att få en bättre lönemix. Och så har man ett system där både kund och konsult ser i realtid hur projekten går. Så när något går åt skogen, då uppmärksammas det direkt. Och den transparensen tror jag sett en väldigt... Det blir en positiv press på konsulten att inte göra bort sig.
Ja.
Så de levererar helt enkelt.
Netcompany, så
Netcompany, ja, jätteintressant.
Netcompany, okej.
Okay. Sen är det är ju dubbla multiplen också mot andra it-konsulter. Ja. Så det krävs ju en övertygelse om att köpa den. Men det är säkert rätt på sikt. Vi har inga aktier.
Nej. Men värt att ha på radarn, kanske?
Absolut ha på radarn. Om inte annat för att kanske veta hur man bäst hanterar en sån här konsultaffär.
Okej. Okay. Vad säger du om småbolagen annars, Lasse? Du har inte sådär jättemycket, eller?
Vi har inte jättemycket, men jag tycker absolut det är intressant, och det är liksom den här strukturella grejen att ett litet bolag har ju mycket lättare att växa faktiskt, och man står ju lite mer för sitt egna öde, så att det var ju en ironi att de satte den här rubriken på seminariet, verkligen.
Ja.
De stora bolagen är ju mer påverkade av konjunkturen, helt klart.
Ja.
Faktiskt. Enda problemet är ju likviditeten, det är att man blir sittande ofta med dem väldigt länge, så man måste vara väldigt övertygad.
Okej. Okay.
Jag gjorde en liten körning från databasen på hur vinsttillväxten varit de senaste 5 åren för Carnegie Small Cap och för OMX30. Och jag tror Carnegie Small Cap var på 15% ungefär per år, medans OMX30 låg på mellan 6-7%. Så det är ju senaste 5 åren har det växt mer än dubbelt så snabbt. Och nu är premien tror jag 20% ungefär för småbolag mot stora.
Vad brukar det vara historiskt?
Ja, det har ju varit upp och ner, men det kanske närmare 10 eller det var inte allt för länge sedan när det nästan handlades på samma nivå.
Men det är väl rimligtvis då resultatet av det här vi pratade om i början, att börsen just nu premierar bolag som har bättre tillväxt och som har gått bra.
Mm,
så att det blir ytterligare hävstång på det då.
Men jag tror att det här kommer fortsätta, att småbolag, framförallt svenska börsen och hur den är hur den ser ut med så mycket banker som har ju svårt att växa vinsten.
Ja, det är klart.
Det drar ju ner. Mm. Och ser man hur det gick förra året, banker är det stora sänket på Stockholmsbörsen. Ja. Tittar man till USA istället, så är ju faktiskt de stora bolagen som har gått bättre än de små.
Generellt sett?
Generellt, om du bara tittar på de här indexerna. Men där har du ju Microsoft och Apple och Google, och de bolagen väger ju tungt och växer ju.
Och bankerna går bättre också.
Det är möjligt att de gör.
Ja, bankerna har gått mycket bättre. Ja. Mycket bättre. En europeisk bank, alltså. Även det sista decenniet
Precis. Jag tänkte att vi ska komma tillbaka lite grann till det i rapportperioden. Men bra, då var SE-banken intressant. Jag tänkte att vi ska ha flera saker att göra, men jag tänkte börja med det vi pratar om. Vi har ett starkt år bakom oss. Det har börjat starkt. Centralbankerna över hela världen, förutom Ingves, har börjat sänka räntorna igen någon gång under hösten. Såg vi en stort skifte mot det. Stimulanser. Vi har ett presidentval. Jag får känslan av när jag pratar med folk att den geopolitiska oron har lagt sig lite grann. Den finns kvar där ute, de tidigare, men det känns som att det blivit lite lugnare. Vad kan stoppa börsen?
Ja,
nej, men det är frågan.
Börsen följer i princip alltid vinsterna med en viss tidslag då. Och just nu så har man väl prisat in att det man kan skönja i ledande indikatorer är ju eventuellt en vändning mot slutet av det här året.
Mm.
Och det är det man prisar in redan idag, skulle jag vilja säga.
Okay.
Så om det inte faller in och det blir sämre tillväxt och bolagen inte kan växa sina vinster, så jag tror inte multiplen kan bli speciellt mycket högre än vad vi är idag. Eller det är klart den kan det. Och ska man helt prisa in lägre räntor så är det möjligt att den ska upp dit.
Precis.
Men det är väl, jag vet inte om man ska räkna med det.
För det är väl ändå inte så, nu har vi ju pratat om massa aktier som har blivit dyrare, men om du ser snittet så är ju inte värderingarna hutlösa på börsen.
Nej, alltså om man går ner och tittar på median så är det ju en helt annan sak än att titta på liksom någon form av genomsnitt.
För
speciellt i USA har vi de här fem stora som drar det.
Ja.
På världsbasis så var ju med tippelexpansionen över 100%, alltså den stod för mer än 100%.
Ja.
Förra året. Så att
det måste ändras.
Det måste ändras. Så att om inte det här konjunktur, förhoppningen om en bättre konjunktur faller in, om det inte blir så, då har vi i alla fall problem på vinstsidan. Sen får vi väl se då hur räntorna utvecklas i ett sånt scenario, om de liksom skulle falla ännu mer härifrån och om börsen uppfattar det som positivt.
Just det. Mm.
Eller inte. Det är ju det som kommer att avgöra börsåret. Men alltså, det är ju så pass starkt så att man har ju svårt att se en kollaps. Alltså.
Mm.
En kollaps skulle ju bara bli om räntorna stiger kraftigt.
Ja, eller om det dyker upp något okänt som vi inte har en aning om just nu som skulle kunna...
Ja, om vi baserat på de sista 5 åren så krävs det en ganska stor geopolitisk händelse.
Just det.
Vi har ju klarat av ett världskrig i år.
Det är ju lite av en teflonbörs.
Ja, verkligen.
Eller hur? Men jag tänker också det där med presidentvalet. Det känns så... Nu vet man inte riktigt hur sittande president, han kanske inte är så här superrationell alltid, men det känns väl som att han har väl inget incitament att skapa massa konflikter överallt som gör att bolagen, eftersom han är fokuserad på börsen.
Nej, det tror jag inte alls. Och jag tror att det kan absolut komma något. Han kan kasta ur sig någon form av skattesänkningsprogram eller infrastrukturpaket eller någonting annat som börsen reagerar positivt på. Han kommer inte att hinna göra något av det, för att han kommer inte att få igenom det, så att säga. Men det kan absolut komma upp på bordet.
Mm. Men jag tror att det som skulle kunna, inte få börsen på fall, men kanske skaka till det, det är om det visas i opinionsmätningarna att en som säger Bernie Sanders ser ut att fan, han kommer ta hem det här. Då tror jag marknaden kommer bli skakiga.
Bernie leder i Iowa.
Så inget illa om Bernie Sanders så, men jag tror börsen vill nog tycka vad man vill om Donald Trump, men jag tror börsen gärna ser att han blir omvald. I USA.
USA-börsen är ju USA-börsen. Republikan, får man väl säga.
Det tror jag liksom är.
Ja. Ja, men det är många som har sagt att börsen har inte prisat in att det blir ett skifte alls.
Nej, precis.
Om de skulle prisa in det skulle vi vara 30% ner.
Ja, och det är det jag menar. Om man skulle se något skift i där man ser att nej, men det här kommer Trump förlora mot en Bernie Sanders som är väldigt långt vänsterut, då tror jag vi kommer få lite skakigt. Men det är bara min gissning. Hörrni, rapportsäsongen har dragit igång lite lätt i USA. Vi pratar om bankerna. Bankerna har börjat leverera rapporter i USA. Det har varit överlag bättre än väntat. Wells Fargo är väl den som inte har kommit in bra. Mm. Men det var det någon som sa, ja men det gör de aldrig, så att det bör inte tänka på. Så att bankerna har gått väldigt bra. Vi har jag tror det är några par rapporter i Sverige nästa vecka. Och sen börjar det liksom rulla igång och så blir det så här superintensivt i ett...
Sandvik är tidigt ute, va?
Sandvik tror jag är nästa på fredag, va? Nej, nästa vecka är det inte det.
21, om jag inte minns fel.
Ja, men det måste ju vara nästa vecka.
Men till och med tisdag.
Men vad annars då? Vad är tankarna kring Q4? Det känns så spontant som att det blir väldigt mycket same-same jämfört med Q3, även om vi har en nivå nu jämfört med för ett år sedan med Q4 som är helt annorlunda. Då kom vi, hade vi det här jättefallet i december. Mm. Kommer du ihåg det? Mm. Men vad känner ni? Är det någonting ni går och oroar er för? Eller känns det som att nej, det blir som vanligt ungefär?
Jag går inte och är jätteorolig på det sättet. Sen äger jag ju mycket småbolag som kanske drivs av lite annat än rena konjunkturella faktorer. Mm. Men det man ändå läser allt som kommer från olika mäklarhåll så är det... Det är väldigt mycket nedgraderingar som kommer. Mm. Det tas ju ner rekommendationer från köp till hold eller sälj överallt.
Har det att göra med att man drar ner vinstestimaten eller vad tror du ligger bakom
lite
det?
Lite att man tar ner vinstestimaten också.
Och lite vinstemtagning generellt då? Eller?
Det mesta är väl att de inte kan motivera att multiplarna ska vara högre.
Nej, okay.
Och det som pushas främst är ju bank och spelbolag som haft det lite tufft.
Så det pushas att man
från säljsidan, från mäklarna. Det är väldigt positivt kring bank från många håll.
Och även bettingbolagen alltså?
Ja, jag tycker det. Icke-kvantitativ spaning, men det är som när jag bara går igenom mail.
Ja, det är ändå lite intressant.
Jo, men jag tror att det stämmer nog.
För det här med banken, vi nämnde det. Ja. Tittar på ett index mot amerikanska bank mot europeiska banker sen, vad är det, finanskrisen, så är det ju...
Europeisk bank är ner.
Jättegap, verkligen. Mm. Ja, den är ner. Jag tror att det är på samma nivå som 1987 och sånt där, om du inte tar med utdelningar. Så att det är ju, det är kanske därför de pushar, men jag vet inte, köper du bank, Lasse?
Vi har bank, det har vi, men vi har inte ökat i bank i år liksom, eller någonting sånt, utan vi har en del bank faktiskt.
För, menar, värderingarna i bank liksom, i absoluta tal, det är låga värderingar.
Ja.
Men det finns ju fortfarande ganska stora frågetecken kring vinster och stora kostnads åtgärder, man måste investera jättemycket i olika delar, och vi har fortfarande den här, vad är det, AML som är svårt att hantera liksom.
Mm, AML börjar väl kanske klinga ut för vissa banknamn.
Men du har inte fått några inte belopp på
nej,
en del saker
det har vi inte
fortfarande.
Fått. Det har vi inte fått. Men jag tycker ändå att nyhetsflödet, aktierna påverkas inte, de påverkas ju negativt när det kommer, men inte riktigt lika negativt som när det kom första gången.
Intressant.
Men det kan ju också ha att göra med att allt fler har blivit positiva, som vi säger. Ett flöde till dem får ju alla nyheter. Så att om folk köper bank så köper man ju.
Och känns det spontant som att bankerna är så pass väl kapitaliserade idag att de kan ta eventuella kostnader som, eller straffkostnader eller straffavgifter som kommer i samband med det vi har
det tror jag.
Bakom oss?
I alla fall om vi pratar om den svenska och den danska.
Ja.
Det tror jag absolut. Det är svårt att säga vad vi överhuvudtaget kan bli för belopp här.
Ja, det är ju
jättesvårt.
Det är ju liksom anyone's guess. Liksom.
Att de svenska myndigheterna skulle vara i närheten att ha något belopp som...
Ja, det är ju svenska myndigheter.
Finns ju inte, liksom att det jag tror inte ens amerikanska myndigheter skulle ha ett belopp som äventyrar på något sätt.
Ja, men det kanske är så ändå att det behövs något sånt där belopp för att vi ska liksom kunna räkna lite grann på det. För det är väl ändå en våt filt.
Ja, absolut.
Eller hur?
Absolut.
Det måste man ändå erkänna.
Men samtidigt, jag tror, det är klart att du har en hög yield i bank. 7% kanske hos de högsta, väl. Eller 6-7%. Och det är ju såklart attraktivt. Och värderingarna är låga på multipel.
Mm.
Men om man ska få outperformance i bank så det är ju att multipeln ska bli högre. Det är inte att de kommer växa vinsterna kraftigare än börsen i snitt. Och det kan ju ske när som helst. Mm. Framförallt skulle det vara dålig börs så lär ju bank outperforma ordentligt.
Ja.
Men har man ett lite längre sikt så har jag svårt att se att bank skulle vara den som den sektorn som vinner. Utan det blir kanske en
och det här är ju igen, vi har påpekat förut, det är väl att komma ihåg när man jämför. Det är många som säger att den amerikanska börsen är så ohyggligt mycket högre värderad än europeiska. Jag tror det är väl Nasdaq är på P30 och sånt där, jag har ingen aning. Men det är högre värderingar i varje fall. Men det har ju att göra väldigt mycket i uppbyggnaden av indexen också.
För absolut. Att,
i Europa har vi väldigt mycket bank och verkstad och där har man väldigt mycket tech. Rensor för det. Det var någon USA-förvaltare som sa till mig förstå. Rensor liksom tar lika viktat på allting ungefär. Då är det ungefär samma värdering. Mm. Fast USA har högre vinsttillväxt.
Mm.
Om jag minns rätt.
Så att, men jag skulle tro att, jag menar, att en del banker kommer tillbaka något här på slutet. Det är väl att många ser ju också höga multiplar inom verkstadsbolag. Och jag tror att många var underviktade bank. Så det räcker ju att folk helt enkelt går neutralt. Eller?
Ja, verkligen.
För att lyfta det lite grann.
Men överlag, ingen jättenervositet inför Q4. Lite nedrevideringar.
Men det är ju på ett sätt bra, för det tar ju ner förväntansbilden när estimaten kommer ner.
Och vinstrevidering, estimatrevideringen har kommit ner. Det har väl gjort det i princip varje månad så långt man kan se tillbaka. Det är väl kutym att man
estimaten gör vinst. Är alltid för höga.
De är alltid för höga, ja, precis.
I princip. Men det har betyder något inte år här de senaste 10 åren när de var för låga, men inte.
Så att, ja, intressant. Det drar igång här. Sandvik blir jätteintressant.
Sandvik blir intressant. Ja. Men det är ju lite olika saker. Alltså, för att, jag menar, Sandvik, då pratar man alltid om SMS. Ja. Orderingången, hur känns tysk industri och sådana saker. Volvo, hur håller marginalen och alla de här. Så det är lite olika case här.
Ja, det blir oerhört.
Men i och med att 19 var ändå så starkt, så kommer vi att ha en del negativa tal här.
Men det var ju fortfarande så, om du tittar på storverkstad, så var det kanske bättre att vänta, men det är fortfarande så att den organiska tillväxten, om du tittar på bolagen ihop, är ju inte
mycket. Den är inte alls imponerande.
Det är ju nästan flattish, ibland negativt. Så
att absolut. Och nu kommer vi inte ha valutastödet going forward.
Så att, ja, vi får titta på det där. Annars då, vad har ni gjort mycket här? Du inledde med att säga att det är nytt år, man börjar på ruta 1, fast inte riktigt det så egentligen. Har ni gjort många förändringar i portföljen? Jo,
Jag har inte gjort mycket alls faktiskt. Små justeringar, gick med KTA-emissionen. Ja. Men det var inte någon jättehändelse egentligen. Utan man överväger och ser. Det som jag är mest bekymrad över för den egna portföljen, det är väl alla aktier som har gått bra och när blir de för dyra. Ja. Än så länge ligger jag kvar i att de är.
Det kliar lite grann ibland då.
Nej, men någon gång når man ju gränsen när multiplen blir för hög. Än är kanske inte där i innehaven, men det är ändå något man tänker på varje dag.
Okay. Och sen har vi då en liten fight här mellan er, om jag förstått det rätt. För Lasse, du har gjort av med Bygghemma.
Ja.
Och du har behållit dina Bygghemma.
Ja.
Eller hur? Så här, nu blir det riktigt. Nu hettar det till här i studion, ni märker. Varför gjorde du av med Bygghemma?
Jag tyckte vi hade nått en rimlig nivå helt enkelt. Ja. Vad vi tittade på från början när vi gick in i Bygghemma. Vi var ju med sedan introduktionen då. Så att det var ju en resa ner. Ja. Och en resa upp. Och den stora revanschen kom förra året. Då tror jag Bygghemma var upp 70%. Mm. Och sen inledde vi väl.
Ganska bra direktavkastning, eller? Har jag fel ute nu?
Ja, det är det.
Det är helt, det är så många bolag som heter. Det är Byggpartner, Bygghemma och
Byggmax.
Tack. Det är någon av dem som har. Jag tror det är Byggpartner som har väldigt bra direktavkastning. Okej, så du behåller den för.
Jag tror att de kan fortsätta växa vinst 15% per år plus. Ja. Sen har de en modell där de har negativt rörelsekapital. Deras modell är att de får betalt av sina kunder i förskott. Och det gör att de, när de växer, får de bara mer kassaflöde. Vilket gör på cashflow-multiplar så är den ju ganska billig, tycker jag. Jag tror att yielden är mellan 6-8%, vilket är ganska högt för tillväxtbolag. Sen tycker jag de har ett bra erbjudande. Jag själv handlar lite på Bygghemma, bygger grejerna där. Bra service, bra leveransmodeller. Så jobbar de nu med att få ut en last mile leverans. Och jämför med om man har handlat på Bauhaus eller någon annanstans, Byggmax för den delen, så det är inte alls samma service till kund. Det tror jag kommer hjälpa dem att ta andelar. Jag fortsätter gilla
den. Vi får se den.
Den ska man tänka på, i och med att den kraschade i princip på IPO:n.
Ja, så det var ju IPO precis.
48,5.
Ja.
Det var otroligt misslyckad IPO.
Så givet talen från IPO-kurs så har det inte varit en raket. Nej. Även om den i närtid då har gått väldigt bra.
Vi var ner och vände strax under 30, om jag inte minns helt fel. Och sen återhämtade den sig. Kom väl upp till 48 under förra året. Och då kom en liten placing. När EQT tog 20%.
Sen är det mycket, det är väl 29% tror jag kvar som ska placeras.
Okej.
Precis.
Får du kanske komma in igen då?
Ja, alltså det är inget dåligt bolag. Jag tycker om det, vi var ju med från början. Så att, jag tar gärna aktier i en placing.
Annars har du flyttat om lite grann i lite större bolag. Jag såg att du hade viktat ner i Skanska, va?
Skanska har vi viktat ner lite grann. Också en aktie som öppnat starkt i år. Handlas över 230.
Det är man inte så van vid.
Nej.
Det går så bra.
Men det följer mönstret med ny vd som kom in för några år sedan. Och sen så är det nedskrivningar 3 kvartal i rad. Och så har man lite döda intäkter under tiden. Och nu, jag ska inte säga att man står på toppen, men det har i alla fall gått bra.
Ja, men Skanska är sånt där. Det känns ju som att det borde vara så mycket mer stabilt än vad det kanske har varit. Alla de här infrastrukturprojekten, det är ju, jag vet det är stora och svåra, men det är lätt att missa hur stora de är i USA.
Ja, de är enormt stora och det är enormt svårt att räkna på. Och ofta kan det uppstå tvister under projektets gång och då får man ju ta lite kostnader direkt. Sen om man får tillbaka det eller inte, det kan ju avgöras i en rättstvist 2 år senare.
Ja. Och sen drog du ner lite i Husqvarna. Jag vet att där var det ju lite groll här inför slutet av förra året att det kommer nog bli en dålig Q4 för lagersituationen så lite ansträngd ut och så vidare.
Det känns kanske som att det kan bli det, men det är också i grunden ett intressant bolag. Både Skanska och Husqvarna har jag haft lite övervikt på, så att vi är inte helt ute i dem. Okay. Jag är absolut öppen för om den kommer ner lite grann faktiskt. Men nu böt man ju vid det här. Kajvern slutar ju redan nu.
Ja, jag såg
nu,
det. Just
faktiskt.
Det, precis. Det borde ha haft mer aktualitet där, för han var ju väldigt förknippad med Husqvarna, var det inte?
Absolut. Ja. Och nya chefen kommer från Construction. Och det ser på pappret bra ut. Nu träffar ju han på Kapitalmarknadsdagen och Construction har ju gått fruktansvärt bra inom Husqvarna. Otroligt stabilt. Så vi får se. Det ser bra ut. Men det kanske är lite för optimistiskt just nu, tror jag.
Och så har du ökat i Volvo bland annat.
Volvo har ökat.
Och det är en värderingsfråga, eller?
Ja. Faktiskt. Vi äger ju Volvo sedan tidigare också och det kanske är fantasilöst, men det ser ju billigt ut.
Så lite mer aktivitet i Lasses portfölj. Du håller till dina starka tillväxt aktierna.
Jag letar sånt, vill gärna 15% per år. Fittar man det så är man ju jätteglad. Ja. När det växer mycket mer än så, då är det kanske lite mycket risk, även om jag har några sådana också.
Och jag tänkte att vi skulle avsluta den här podden med att prata om några, vi har pratat om case med några till. Och jag vet att du, Jon, du nämnde att några tillväxtaktier som du har sett som kanske inte har rusat så mycket. Jag tror du och jag har pratat i NIA tidigare, men den är fortfarande en sån här aktie. Och det, värderingen är väl...
Han har kommit upp på EV/EBIT kanske 17 nu eller något sånt där.
Jag tyckte jag såg något P-tal på 17-18 kanske. Så kan det stämma?
Ja, no, det är nog lite lågt. Nästa år är EV/EBIT 17, P22. Ja, så den har kommit upp lite grann.
Ja.
Men det är mjukvarubolag så all tillväxt blir... du får väldigt bra hävstång på den tillväxten ner på vinstraden.
Ja.
Och de har ju nya bolag inom gruppen som går mot olika tjänster eller mjukvarutjänster till operatörerna som kommer, jag tror efterfrågan kommer vara större i och med att mer och mer data används i trafiken, mer datatrafik i näten, säkerhetslösningar, klassificera vad det är för trafik som man ger bäst prestanda om någon tittar på en Champions League match på telefon. Då ska den ha prioritet i nätet kontra någon som surfar runt på Aftonbladet och så vidare. Och hela det här telekomnätet ändras ju om nu med nya standarder där mjukvarubolag kan sälja utifrån. Mm. Tidigare var de lite fast att sälja via de som byggde näten, Nokia eller Ericsson, där de sålde det mesta till kund. Men det öppnas upp mer och mer. Och det tror jag kommer gynna dem.
Och sen har Lasse, du tog med en aktie som måste jag känna, jag är väldigt förvånad att just du tog med en sån aktie.
Ja, det kanske är lite annorlunda innehav för
oss. Det känns inte som kanske det du brukar prata om. Men hur säger man det här namnet?
Q-linja.
Q-linja, det är alltså ett diagnostikföretag just inom hälsovård. Vad ska man säga, när man tittar på siffrorna så det finns ju ingenting där än.
Nej, de säljer ingenting.
Det är lite förhoppningsbolag, får man säga lite fräckt.
Man tar fram ett verktyg för sepsis just nu, blodförgiftning helt enkelt.
Ja.
Och varför man gör det, är för att det här, blodförgiftning är alltså en av de största orsaken till dödsfall inom sjukvården.
Ja.
Alla kategorier.
Det är väldigt allvarligt.
Väldigt, väldigt allvarligt. Absolut. Speciellt om man går in i en septisk chock.
Ja.
Då är dödligheten väldigt, väldigt hög. Mm. Och om man får det här så, ju längre tid det tar för behandling, alltså dödligheten ökar med 8% för varje timme det tar.
Mm.
Och vad de har gjort i det här verktyget är att korta ner den här tiden då. Från att man inte vet någonting till att man vet vilken typ av penicillin man ska behandla med. Då kortar man ner den här tiden med allt mellan 24 till 40 timmar.
Okay.
Och det verktyget har man tagit fram. Och det är det man ska lansera.
Men det har blivit lite förseningar, vet jag.
Det har blivit lite förseningar. Man har ju maskinen klar, eller verktyget då. Så att, sen har man kört under flera månader förra året och så visade det sig att en komponent i maskinen skulle man egentligen byta leverantör på.
Okay.
Så då fick man skjuta upp det 6 månader.
Och det här är verkligen, tycker jag i alla fall, från min erfarenhet efter att jag brukar prata med förvaltare då och då, lite under radarn.
Ja,
jag
det
tror
är ett
inte
litet
det är
bolag.
Någon som har pratat om det som jag har träffat genom åren.
Det är största det här, ägare är ju Bengt Ågerup då, Nextoby, som
kan man nästan höra på namnet Q med Q-med och så vidare.
Precis, ja. Han hade ju Q-med en gång i tiden. Ja. Så att han har finansierat det här. Ja. De kom in på börsen för, vad är det, 1,5 år sedan nu? Mm. 1 år sedan kanske. Så att det är ett litet bolag. 1,3 miljarder är värt.
Är det största innehav, misstänker jag?
Nej, det är det inte. Det är ett litet men väldigt spännande innehav. Just det, för precis. Att det finns en stor potential här. Och nu ska det här lanseras på en mässa i april i Paris. Och den kliniska testerna ska göras under H2 2020 då, i år.
Ja.
Och nu ska man ju då skilja på läkemedel och verktyg. Va? Utan det här tar ju inte lika lång tid som man får ett läkemedel godkänt. Utan man förväntar sig egentligen godkännande i början på nästa år.
Och då från kan FDA. Man okay. Så vi har lite händelser, lite milestones här under året som kan vara intressant att följa. Ja. Och så kanske lite kommersialisering någon gång om ett år.
Det som ligger närmast till hands, det är väl att man ska få ett samarbetsavtal. För att man har, eller distributionsavtal. Det är inte tänkt att man ska liksom sälja den här maskinen själv.
Nej.
Och pengarna eller intäktsmodellen ligger inte i maskinen utan det ligger i förbrukningsartiklarna.
Absolut, så brukar det vara. Mm. Ha, sen apropå infrastruktur, Jon, Sliptech.
Ja.
Låg värdering när man tittar på det i absoluta
tal. Även om den har gått...
Och hygglig, ändå, det är bra tillväxt.
Ja, jättebra tillväxt. De har gjort lite större förvärv.
Ja.
Men de som inte kan Sliptech, men de kan säkert Indutrade och AdTech och Lagerkrans. Och Sliptech är ju en variant av det med liknande affärsmodell. Med skillnaden att de fokuserar på infrastruktur.
Ja.
Så de köper bara bolag inom infrastruktur med någon koppling mot det.
Just det.
Rena vatten eller laga rör eller något annat. Och de köper bara bolag med 15% marginal eller högre.
Vad har de själva för marginal?
De ligger på 13-14% nu ungefär. De har lika bra möjligheter som de andra att växa vinster med 15% per år eller mer. De har ju högre ambitioner än så.
Ja.
Och ändå så är värderingen på EV/EBIT runt 11 gånger eller något sånt där.
Just det.
Så det är lågt.
Ja.
De andra ligger på 15, 16, 17. Sen är det ju högre risk för de har inte gjort lika många förvärv så gruppen består ju av färre bolag.
Mm.
Det fina med de där bolagen är ju annars att du har en massa som är väldigt stabil, diversifierad på många olika bolag. Så några går bra och några går sämre. Men,
och vi har ju pratat om det här förut när det gäller de här förvärvsbolagen som Lifco och så vidare, att det blir väldigt många små förvärv så att de får sällan någon uppmärksamhet.
Precis.
Det är oftast omsättning på 20-30 och sånt där.
Ja.
Men det är just att det är lätt att integrera de här jätteförvärven som en del gör. Och det blir som små veckor blir...
Ja, och
totala blir väldigt fin compounding.
Och Sliptech gör ju som de andra att de integrerar ju inte bolagen utan de får vara kvar och stå på egna ben, behålla sitt bolagsnamn och så vidare. Så det är samma, det är lite lägre risk i den modellen tycker jag.
Vad ligger omsättningen på?
Jag har de 1, knappt 2 miljarder.
Ja, okay.
Så att det är inte pytte litet än.
Nej, men det är en bra nivå att växa ifrån. Va? Om man kommer upp till Indutrade eller Lifco-storlek så krävs ju att förvärmen börjar bli större och större nästan.
Ha, hinner vi säga någonting om Electrolux? För du vill göra det. Du gillar ju dem.
Mm, det var kanske på den här flödesaspekten då. Alla vet ju att Electrolux ska knoppa av professional products här. Och det kommer bli ett litet bolag.
När blir det? När, har man sagt det?
Man har inte sagt det detaljerat. Man ska presentera det nu i Q4-rapporten.
Okay. Så att, är det rimligt att man gör det i år i varje fall? Att det sker i år?
Ja, det är rimligt att det sker i Q1.
Att det själva avknoppningen.
Vad jag förstår så ska det redan ske.
Det kan ske så pass fort.
Absolut, alltså. Så jag tror att den ordinarie stämman i april kommer nog bli gamla Electrolux.
Men vad är caset då? Det är att man ska äga aktien inför det på något sätt. Att det brukar gynna bolag. Att det blir
en spin-off brukar ju alltid vara bra. Va? Sen så är Professional Products ett fint bolag i sig.
Ja.
Och risken finns ju här att man börjar jämföra med tyska Rational.
Mm.
Som är oerhört välskött och EV/EBIT 35 eller 50 kanske till och med.
Intressant.
Men det som är spännande det är att det gamla Lux kommer då nästa gång Carnegie Small Cap revideras att ingå som ett av de absolut största bolagen i småbolagsindex.
Då kommer flöden.
Men det kan ju göra det, ja, faktiskt.
Rimligtvis. Ja, det skulle vara kom på Q. Jaha, jag trodde att det skulle ta lite längre tid, men väldigt bra. Ja, hörni, jag tror vi är klara för idag. Har, har jag missat något? Är det någonting ni känner att ni vill lätta? Nej, vad bra. Ta varsin sån här äppelmassarin, tror jag. De vanliga massarinerna var slut.
När innan lunch.
Ja,
det är istället för lunch.
Istället för lunch.
Det här är näring, mycket näring här. Vad kul. Ja. Tack så mycket att ni kom. Önskar en trevlig helg och framförallt lycka till nu när rapportperioden drar igång.
Ja,
det
tack
blir
så mycket.
Så roligt när det drar igång. Det blir lika roligt varje år.
Alltid lika kul.
Ja. Tack igen.
Ha det bra. Och tack för att ni har lyssnat. Trevlig helg.